Ja, hallå, hallå. Hej. Jag är ganska trött idag eftersom att jag har jobbat så mycket. Men vi ska försöka ändå. Jag tänkte så här att vi börjar med att slå upp ett bibelord i Lukas kapitel 15, vers 1-7. Så, de som har bibel med sig får slå upp det. Då står det i alla fall så här. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sade: den mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han inte då de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: glädj er med mig, jag fann mitt förlorade får. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Denna passage då visar hur Jesus som svarar på fariseerna som kritiserar honom för att han tar emot och äter med syndare. Och han svarar med en liknelse, och det är ju liknelsen om det förlorade fåret. Jesus använder en enkel bild som folk kunde förstå för att förmedla sitt budskap. Idag kanske inte det är så jättemånga i Sverige som är fåraherdar. Eller jag vet inte, någon kanske, där Elias kanske får det hela. Där borta. Nej, men på den tiden var det i alla fall ett vanligt jobb. Och ja, det fick lite mer tyngd på orden, om man kan säga det. Om man förstår att ja, det var ett vanligt jobb som man hade då. Vi kan då läsa igen vers 4-7. Där står: om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han inte då de 99 öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: glädj er med mig, jag fann mitt förlorade får. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som omvänder sig. Eller som inte behöver någon omvändelse. Jesus blir då kritiserad för att han tar emot och äter med syndare. Och varför gör han då det? Varför tar han emot och äter med syndare? Jo, han svarar då: om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han inte då de 99 i öknen för att hämta det enda? Man kanske tänker sig, ja, den här herden hade ju redan 100 får. Vad gör det att han tappar ett får? Och svaret på det är väl det att herden älskar alla sina får. Varenda en utav dem. Och som det står i Johannes evangeliet kapitel 10, vers 11. Då säger Jesus: jag är den goda herden. Den goda herden ger sitt liv för fåren. Och sen kan vi ta nästa liknelse också. För det här kapitel, Lukas evangeliet kapitel 15 är ju tre liknelser. Nästa liknelse är liknelsen om det förlorade myntet. Och då kan vi läsa från Lukas 15, vers 8-10. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tar bort ett av dem, tänder inte hon ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det? Och när hon hittar det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: glädj er med er, för jag fann myntet som jag förlorade. På samma sätt säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.
I den här liknelsen är det istället ett värdefullt silvermynt som blir borttappat. Och detta kan ju då vi hänvisa tillbaka till de här synderna då, och tullindrivarna som beskrivs som ett värdefullt silvermynt som den här kvinnan då söker upp. Och om vi hoppar till sista liknelsen nu på en gång. Och då är det liknelsen om den förlorade sonen. Då står det från vers 11. Vidare sade han: en man hade två söner. Den yngre av dem sade till sin far: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lita nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt av fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade: hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sade till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sin tjänare: skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Vi kan ju börja med att summera hela den här liknelsen. Och då börjar det hela med att sonen vill ha ut sitt arv i förskott. Och när är det man får ett arv? Jo, man får ju sitt arv egentligen när den man ska ärva från är död. Och där kan ju ses som ett sätt då att sonen önskade sin far att han var död. Men trots detta så fick han sitt arv. Han säljde allt han fick och for till ett annat land där han kunde leva så som han själv ville. Till en början kanske det här verkade bra för sonen. Han gjorde exakt det han ville. Han gick sin egen väg. Men när svårigheter kom och det blev svält och nöd, då kraschade hans liv. Den grunden han byggde på, som han trodde var så stabil och fast, den var inte så stabil. Det han hade lagt sin tillflykt i, sin egen väg, sina egna tankar och det han själv ville ha, det kollapsade. Så sonen vände tillbaka till sin far. Men när han redan var långt borta så såg hans far honom. Och då kommer man ju ställa sig frågan: hur såg hans far honom om inte han kollade ut i horisonten för att vänta på att hans son skulle komma tillbaka? Och sen när han kommer tillbaka då, så springer hans far till honom och omfamnar honom och sätter en ring på hans finger. Och ringen ska symbolisera att han får sitt arv tillbaka. Och alla dessa liknelser visar hur det som är förlorat kommer hem. Men detta visar också på Guds kärlek till oss. För någon dag sedan fick jag höra en predikan av en predikant där han sa att Gud skapade oss trots att han visste allt vad vi skulle göra. Eftersom Guds kärlek till dig och mig är större än Guds avsky till synden. Alltså, När Gud gav oss en fri vilja, då gjorde han också möjligheten att vi skulle kunna vända honom ryggen. Men utan en fri vilja kan inte heller finnas någon kärlek. För ingen kan bli tvingad att älska någon. För hade du blivit tvingad att älska någon, kanske din man eller fru, ja, vet inte riktigt om det hade varit kärlek då. Men likt den förlorade sonen valde vi att gå vår egen väg. Men här finns också ett val. Antingen kan vi göra som den förlorade sonen och vända tillbaka till han som älskar oss. Eller så kan vi fortsätta att leva i det land som leder till vår egen död. För vi alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men så älskar Gud världen att han utgav den sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Lever vi våra liv separerade från Gud kommer vi också efter vår död att vara separerade från Gud. Och detta är då helvetet. Men vänder vi tillbaka till Gud och tror på Jesus som har tagit våra synder på sig själv när han dog på korset, då blir vi fläckfria trots att vi har syndat, eftersom att Jesus har tagit våra synder på sig själv. Det står att medan vi ännu var syndare så dog Jesus för oss. Och inte nog med det, så uppstod Jesus från de döda och bevisade allt det han hade sagt. Det är också en viktig punkt. Och har Jesus blod renat dig och mig, behöver du inte vara rädd för att möta Gud den dagen då det sker, eftersom att du har blivit hans barn. För som det står i Romarbrevet 8:1, så står det: det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus, Jesus. Men självfallet ska vi ha en gudsfruktan. Sen får vi också komma ihåg vad det står i Hebreerbrevet kapitel 4, vers 14-16. Där det står: när vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och du kan vara säker på att Jesus står där med öppna armar, så som fadern gjorde där när hans son kom hem. Ska vi se. Och sen nu, för att avsluta, kan vi också gå tillbaka till dessa tre liknelser och se att i slutet på varje liknelse, så när det förlorade kommer tillbaka dit det egentligen ska vara, då blir det fest och glädje. Som det står i varje liknelse här, står det, ja, vi tar första liknelsen, står det i slutet, Lukas 15, vers 7. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Och i det förlorade myntet, på samma sätt säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en syndare som omvänder sig. Och sen om den förlorade sonen. Ska vi se. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men återfunnen, och festen började. Men i den förlorade sonen finns det ju också ett lite längre avslut. Och det går från vers 25 till 32. Och jag tänker att vi läser det också. Då står det: men hans äldre son var ute på fältet När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat mjölkkalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så jag kunnat fira mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Det står inte riktigt vad då den här andra sonen gjorde. Om han gick in och var glad för sin bror eller om han stannade kvar där ute. Du kanske här idag känner dig mer igen dig på den andra sonen. Här finns det också ett val likt den förlorade sonen. Kommer du stanna kvar ute när den förlorade sonen kommer hem? Eller kommer du också gå in och glädja dig över att din bror har fått komma hem? Och det var väl det jag hade tänkt säga idag. Så ja, tack för mig.